Ja, så länge vi hör någonting i hörlurarna så ska det väl vara okej. Annars får vi väl komma hit och spela in en gång till. Det blir väl roligt.
Ja, ju fler gånger desto bättre.
Vad bra vi ska vara andra gången. Ja. Jag satt samma sak.
Hallå där! Ni lyssnar på Succépodden Skidsnack, avsnitt 81, om jag har räknat rätt. Och det är ju som vanligt jag, Sköld, här som sitter med Stenqvist. Hur är läget?
Jo då, det är väl förhållandevis bra.
Förhållandevis bara?
Med tanke på dessa mörka tider vi lever i.
Ja, och det är en ganska så mörk dag i skidvärlden.
Ja. Eller jag tycker det har varit en mörk period. Dels för svensk del har det varit lite mörkt i världscupen. För hela världsskidåkning har ju, ja, det beskedet vi, det är lite grann som om drottning Elizabeth skulle gå och dö.
Mm.
En trist stund för världen som alla ändå liksom, alla visste ju att ja, det kan ju lite grann hända vilken sekund som helst.
Ja, vi ska väl hoppa rätt in på det här. Så vi lyssnar på vad som har hänt nu alldeles innan podden började spelas in.
Jag kunde ha suttit väldigt länge och pratat om namn och folk som har hjälpt mig och bidrat att jag har fått den karriären jag har haft. Jag tror alla samman som har gjort det, de vet gott kan man med och... Men de som jeg ikke kommer for utenom, det er jo foreldrene mine som har støttet meg i alle årene. Og jeg har to.
Ja, det er jo da altså så at i dag fikk vi det bekreftet. Petter Northug legger skidene på hyllan. Og det her var jo både ventet og oventet, kan man vel si. Litt hur det gikk til. Hur var din första reaktion?
Jag var in denial. Mm. Att vi hade ju fått besked redan. Det här avsnittet spelas in på onsdagen. Ni kanske lyssnar på det under helgen eller när det nu är. Men man hade ju fått uppgiften om att det skulle vara en presskonferens redan på tisdag kväll. Och om att på onsdag vid lunchtid så ska det vara en presskonferens. Men jag hade väl... in i det sista tänkt att ja, men jag försökte argumentera som att ja, men varför ska Arild Månsen vara med? Han är ju sprinttränare i landslaget. Om det nu är så att han ska lägga av, varför ska han, för det var första uppgiften att det var ett par landslagstränare som skulle sitta med. Och jag tänkte att nej, men det kanske är något annat. Han kanske ska han kanske inte lägger av utan att han, jag kommer att köra den här säsongen och sen lägger jag av. Alltså, vissa har ju tagit sådana, alltså att man liksom mjuk avslut.
Ja, för det alltså...
Så det här är min sista säsong. Och så jag liksom greppade efter de halmstråna in i det sista. Trots att NRK och TV2 och Sportbladet och alla möjliga hade ju avslöjat att... beskedet skulle vara att han lägger av.
Ja, för det hade ju kommit bara någon dag tidigare att han skulle åka Skandinavisk Cup om några dagar där. Och så sen helt plötsligt kom de här uppgifterna. Så det kändes ju lite som att jag var väl också lite där att jag greppade lite efter något annat, vad som helst. För det var lite ändå lite så här konstigt att avsluta karriären så här mitt i säsongen. Mm. Så hade man ju ändå inte riktigt trott att det skulle sluta.
Nej, och jag hade inte riktigt trott. Alltså, ja, nu är det lite grann som jag vet inte, det är så svårt att ta in. Men om typ Zlatan till exempel, han har ju fortfarande inte avslutat sin karriär. Fast han är ju fortfarande, ja, han har ju ändå typ lagt av.
Ja, men alltså Zlatans karriär nu är ju någon form av ärevarv bara.
Ja.
Det är ju inte som att hans karriär är speciellt aktiv. Han håller ju bara på och flänger och slänger sig i Hollywood.
Jo, men precis. Jag tänkte väl att Northug skulle göra något liknande, även om han inte håller det liksom på absoluta världsnivån, att han skulle kanske köra någon världscup hit och dit och liksom sticka upp och nå någon final.
Det finns ju inte riktigt någon sån här Major League Soccer i skidåkningen.
Nej.
Man kan lite bara halv mjäka på sista åren i karriären.
Eller skulle det vara långloppscup?
Det vet väck jag ju. Inte den varje som sover. Nej, eller vad man ska säga.
Jag menar i liknelsen att de drar ju in mer pengar där än de gör i traditionella världscupen.
Ja, mm.
De toppar ju penningligorna, de som, i och för sig, det är för att det är samma tre personer som vinner varenda lopp där.
Ja, men just det, Anna och Emil var ju ner till Alpen och åkte någon slags lopp i någon typ av cup för några veckor sedan och vann.
Ja.
Jag vet inte vad det var riktigt för typ av cup, men...
Och det är samma Anna och Emil som springer ett mara sämre än vad du gjorde.
Ja, precis. Fick jag in den.
Så att, jag vet inte vad det säger om långlopps...
Vill bara också flika in att jag nu efter förra veckans uttalande om min MacGyver-diskmaskin har testat diskmaskinen och den funkar ypperligt.
Jaså, det har inte liksom flugit... vad var det? Ståltrådar och gummisnoddar och pennor och banas måste du till höger och vänster.
Nej, inget sånt. Det är bara, så ni vet vart ni ska höra av er om ni vill ha en er diskmaskin reparerad. Eller ja, i och för sig, det vet jag inte riktigt om jag kanske är så sugen på.
Offerter
det kostar mycket.
Skicka er problembeskrivning till skidsnacket@aftonbladet.se så återkommer Sköld med en offert. Inom kort. Nej, men hur som helst, vi pratade om Northug som men jag trodde att han skulle liksom, att det skulle inte vara ett sånt där dra av plåstret direkt av slut, utan att man skulle kunna få någon form av metadonkur som avvänjning, du vet.
Mm.
Inte så här bara cold turkey, ligga i sängen och skrika och svettas och spy bort knarket i 4 veckor. Som det här blev.
Ja.
Jag vet inte, har han inte kollat alls på Daniel Rickardsson? Han har ju kört sitt ärevarv nu i 4 säsonger.
Ja.
Vad händer med det?
Ja,
problemet
är väl lite att Northug har inte haft så mycket, han har ju inte riktigt haft kapaciteten att köra ärevarv.
Nej.
Det har ju inte funkat alls för honom, och det, jag vet inte riktigt vad det var som fick droppen att rinna över här för att kasta in handduken, för det måste ju ha varit ett så här smärtsamt uppvaknande, bara när det här kommer aldrig att gå mer.
Nej.
Han har ju ändå levt på hoppet ganska länge nu.
Ja, men han beskrev det väl på ett sätt under presskonferensen som att kroppen liksom inte klarar av den träningen som behövs, och den kan inte tillgodogöra sig det han vill att den ska kunna göra.
Nej, men det måste han ju ha förstått även för 4 veckor sedan.
Ja.
Alltså innan säsongen drog igång.
Så kan man också betänka det här, att hade han varit del av vilket annat landslag som helst så hade han ju fått åka vilket lopp han ville.
Mm.
I Norge så går ju det liksom inte riktigt, eftersom de har den sjuka konkurrens. Så inte ens om man heter Petter Northug så kan man få vara med och köra lite när man vill. Vilket, ja, det är väl lite, både bra och dåligt på något vis, antar jag. Men för det känns ju som att han skulle kanske kunna tävla sig i form om han hade. Men jag tror att hans motivation tryter ganska snabbt när han märker att hans förhållande till landslaget har ju ändå varit problematiskt under hela hans karriär.
Ja, man har ju det här nu ganska färskt i minnet efter, och vi har ju båda precis läst Petter Northugs bok,
ja.
Min historia, ja, då får man ju en ganska nära bild av den här, hur han har brottats med sin roll som stor skidhjälte och att samtidigt ingå i ett landslag. Och det har ju inte funkat så bra.
Nej, och det börjar väl ganska brutalt där med, vad är det, Turin-OS 2006.
Mm.
Där han inte blir uttagen, trots att han kanske själv tycker och hela Norge tycker och alla tycker att han borde ha blivit det. Så han kommer ju liksom, han kommer ju på kant med norska skidförbundet innan han ens en del av det.
Ja.
Och där, sen fortsätter ju det där i 12 år då, i princip.
Ja. Det har ju varit allt med både laguttagningar och sponsorsavtal och allt vad det nu är, som inte har riktigt klickat mellan honom och skidförbundet. Och ja, det måste ju såklart ha varit lite av en påfrestning.
Ja, men det kan man väl lugnt säga. Och som sagt hade jag, ja, han hade ju rimligtvis fått styra och ställa precis lite som han ville i vilket annat landslag som helst. Men det är ju en alldeles extremt speciell person, för att jag det här beskedet tog mig hårdare än att Marcus Hellner gick och la av.
Ja,
alltså, det känns mycket mer personligt.
Ja, alltså det var ju en väldigt känslosam presskonferens det här. Man satt ju där med tårar i ögonen, ja, liksom. Ja. Norsk skidåkare slutar. Man kände sig lite som en landsförrädare samtidigt.
Ja, men det var ju också för att han storbölade genom, ja, hela presskonferensen.
Han var ju tvungen att avbryta sig själv och hämta andan ungefär hela tiden.
Ja. Ja, det var ju väldigt rörande att se. Det är inte första gången man ser Petter Northug gråta i tv eller gråta och sådär. Så han har ju uppenbarligen nära till sina känslor, vilket är alltid fint att se. Men det här var ju något alldeles extra. Det började när han skulle, ja, ni som inte har sett, så började det när han skulle börja typ tacka sina föräldrar och sin familj och de som hade liksom tagit honom dit han är ändå. Och då bröt han ihop direkt och ja, det var väldigt fint alltihop.
Ja, nej, men det är precis som du säger. Det här tog ju betydligt hårdare än alla andra som har slutat på sistone. Nu har ju Petter varit lite mer av en profil som kommer att vara saknad på ett mycket bredare plan än vad...
Men har du något du skulle kunna liksom vilja jämföra det här med? Någon som har lagt av eller någon som har dött eller någon person som ska sluta med sin yrkesutövning som ändå har berört dig, som är på samma sätt?
Nej, alltså, nej, inte i vad gäller idrottare som lägger av. Jag försökte tänka efter vad som skulle kunna komma i närheten. Och det enda som jag tänker skulle kunna vara en så här framtida motsvarighet ur svensk perspektiv, det är väl kanske när Charlotte Kalla lägger av, i och med att hon har varit så stor och framträdande så länge. Och för hon är ju också lite av den karaktären som hon kommer ju att nöta på tills det inte går längre.
Ja.
Hon kommer ju inte bara känna att hon vill göra något annat.
Nej.
För hon har väl lite av samma, ja, men inställning och samma hjärna som Petter Northug. Så jag tror ju att när hon väl lägger av så kommer det att vara rätt tufft för henne också.
Mm.
Och så jag vet inte, det är nog det jag känner ligger närmast till hans. Har du något att komma med?
Nej, men det är väl liksom, det är alltid så här speciellt när det är en person som man ändå beundrar som sitter på ett podie med massa kameror och journalister och sen bara typ bryter ihop och det tar ju ändå någonstans.
Mm.
Att bara typ skicka ut ett pressmeddelande och säga att man slutar, eller att om man har vetat om det tidigare att nej, det här blir nog min sista VM-turnering eller vad du kan tänkas vara. Det kanske inte är riktigt samma grej. När man sitter ändå där och bara breakar det här beskedet. Det blir starkt på något vis.
Ja, det är lite skillnad mot Marcus Hellners avsked. Som minns du ens hur det gick till?
Nej, jag försökte tänka tillbaka till det. Men det var väl någon typ av typ pressmeddelande eller något.
Ja.
Att, ja, nej, jag kör ingen till sig så.
Nej.
Fast man hade ändå trott det lite grann, för att jag var ju, det här har vi väl pratat om, jag var ju helt övertygad om att han inte skulle lägga av.
Ja, det konstaterar vi väl som en självklarhet förra säsongen. Men nej, det har man helt glömt bort nu.
Ja.
Men ja, det var ju mycket i den här presskonferensen som var... Ja, men framträdande, och det är ju som du sa mycket där, att han tackar familjen för allt. Och det gör han ju även rätt genom boken som man ju har läst nu. Och hur mycket det har betytt i hela hans karriär och hur mycket han har tänkt på dem när det har gått åt helvete.
Mm.
Eller när han har gjort bort sig.
Mm.
Så jag vet inte om det är också för att man precis har läst det här som man blev lite så här extra på tårna.
Ja, jo, men apropå presskonferenser, så en sak som jag verkligen anmärkte på, det var ju när någon reporter, först så fick han frågan vilka vad från karriären han liksom tog med sig mest. Mm. Och han berättade, alltså liksom resultatmässigt, typ. Och då berättade han om hur han alltid liksom hade känt att 5 milen ändå var det som var det liksom den stora riktiga utmaningen och det som alla ville vinna liksom. Och att hans, vad är det, 4 mästerskapsguld i 5 mil ändå var det som han var mest nöjd och stolt över.
Mm.
Vilket när man bara hör honom säga det, 4 mästerskapsguld i 5 mil, det är ju helt vanvettigt.
Ja.
Helt galet. Och
ja, speciellt när man tänker tillbaka på honom som åkare, att det var så pass stor framgång i 5 mil också.
Ja.
Det är inte ändå riktigt så man tänker sig honom.
5-milskungen Petter Northug.
Nej, men så var det ju faktiskt.
Ja, och sen en annan reporter, eller om det var samma reporter som frågade, ja, norska, ja, det var allt var ju på norska förstås. Översättningen är lite så här spur of the moment, men om han liksom var besviken på sin kropp med tanke på hur det har gått. Och han får liksom skaka liv i allas medvetande någonstans när han säger att när, med tanke på min karriär så kan jag ju inte direkt vara det. Och man bara, nej, det kan han ju inte.
Nej.
Han har ju haft en helt störd karriär. Ska räkna lite innan till, men det är ju alltså 2 OS-guld, varav en i 5 mil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 VM-guld.
Ja, det är ju smått osannolikt.
Det är ju totalt galet. Och mycket riktigt 3 i 5 mil. Liebrecht, Falun och Holmenkollen. Jag menar, det finns ju liksom inte.
Nej.
Hur makalöst bra det är.
Nej, och sen samtidigt så är det ju kanske inte egentligen för segrarna som han kommer att bli, liksom, gå till historien som. Det är väl också mycket för hur han har förändrat hela skidsporten.
Ja.
I och med att han har tvingat fram åkare. Alltså han har tvingat åkare att börja åka på ett annat sätt för att kunna utmana. I och med hans totala överlägsenhet i spurt.
Ja.
Så har han ju helt tvingat fram den här utvecklingen med att rycka tidigt i loppen och testa och taktikkörningar för att göra sig av med honom. Mm. Vilket har funkat ibland och många gånger inte alls. Men det hade ju förmodligen inte hänt utan honom.
Nej. Nej, om vi kan gå tillbaka till boken där, så en av de sakerna han beskriver som fascinerar mig allra mest är ju hur han redan där beskriver att han tränar just för 5 milar. Han är ju medveten om hur den nya liksom skidvärlden ser ut med massstarter och liksom vikten av att kunna ha ork, energi kvar mot slutet, och att det är då det ska avgöras. Inte att du ska ligga och liksom tungköra i 5 mil och hoppas kunna få någon bra klunga för att det är individuell start och ni kör 10 varv på en jävla 5 kilometer slinga. Utan jag menar, alla 5 milar är ju massstarten nu till. Så när han gick ut för att träna spurtar, då gjorde han så att han tog fram rullskidorna, åkte 3 timmar rullskidor, sen började spurtträningen. Vilket är ju helt liksom genialt. Och jag tänker, alltså, i sin enkelhet är det ju genialt. För jag tror inte att de flesta tänker att nu ska jag åka 5 mil, alltså 3 timmar rullskidor, och sen ska jag köra typ intervall eller spurtträning. En normal person tänker ju inte så, i alla fall.
Nej, men det krävs väl också att vara en onormal person för att ja. Nå någonstans.
Ja, men alltså, för när jag läste hans parti, när han beskrev det i boken, så kändes det ju, ja men det är klart, så måste man ju göra.
Ja.
Om man ska kunna vara bäst på att spurta hem en 5 mil. Men om man tänker ett steg längre, inte fan har någon annan tänkt att det är så man ska träna, förmodligen. Jag gissar bara här, men det liksom känns ju så. Och det känns så typiskt Petter Northug att kunna liksom tänka på ett annat sätt. När man läste boken så får man ju en... Alla kan ju förstå att han har tränat grisårt i hela sitt liv, men det blir ju som... Det blir ju som mer tydligt när man läser om hur han har tränat.
Ja. Ja, dels det, och dels mycket hur han sen jobbade med psykologi under loppen. Det här med hur han lurade de andra åkarna i och får dem att tro att han var trött när han gick upp och låtsades se sliten ut för att sen kunna komma med en raketspurt. Eller hur han, det var i något lopp som jag inte minns riktigt vilket det var, när han hade brytit en stav men fortsatte åka med en stav utan att börja vifta efter en ny, för han förstod att så fort de andra åkarna skulle se att han hade brutit en stav, så skulle de ju öka tempot och då skulle inte han ha en chans att hänga med. Nej. Med en stav. Så han åkte ju liksom och myglade, och sen när han såg en liten chans och var nära en tränare, då först började han ropa efter staven. Mm. Och alltså, det är ju visserligen en ganska enkel så här tanke så här, men jag vet inte om det är så många som i stundens hetta är så utstuderade.
Nej, och det märker man ju på honom, det han, alltså hur taktiken och hur han har planerat sina lopp och hur han liksom går. Han har en uttänkt strategi från början och sen kör han på det. Det är liksom antitesen till typ våra, ja men många av svenskar som kanske inte är kända som taktiska fenomen.
Mm. Vi nämner inga namn.
Halvarsson.
Men okej, vi nämnde namn.
Vi nämnde ett namn. Men för övrigt, apropå Kalle Halvarsson, när Petter Northug sa i någon intervju för några veckor sedan att han borde läsa min bok. Och när jag har läst hans bok så känner jag att ja!
Mm. Ja, det var en bra uppmaning faktiskt.
Ja, men på riktigt. Tänk om Kalle kunde läsa den och ta till sig lite saker. Det hade ju varit briljant bra.
Ja, det var ju ganska kul det här med förhållandet till Sverige i den här boken. Nu, vi lovade att utfärda spoilervarning inför det här snacket, men det glömde vi. Men skitsamma.
Kan vi... Ja, men alltså resten av podden kommer ju i princip vara, vi kan utfärda en halv spoilervarning.
Ja, det är kanske inte så mycket spoiler, men ja, i alla fall om ni inte vill veta någonting om vad som sägs i den här boken, så ja, spola fram lite.
Ja.
Men hur som helst. Ja,
men det är inte så farligt. Alltså, vi nämner ju bara små detaljer.
Ja. Men jag, för det, han skriver ju väldigt mycket om det, hur den här relationen med Sverige har trissats upp ända sedan han var liten, när de åkte över på kupp i Sverige, och det var ju något visst med att spöa svenskar på deras hemmaplan. Mm. Och hur det alltid har funnits en rivalitet, och sen har han ju haft någon i laget hela tiden som han har fightats med. Det var ju under lång tid Marcus Hellner. Och sen skiftade så småningom till Kalle Halvarsson i stor del. Men också det här med, jag tyckte det var så fascinerande hur han nämnde Johan Olsson som typ den enda svensk som han såg upp till.
Ja. Ja. Han verkade ju ha ganska mycket respekt för typ Anders Södergren och så.
Ja.
Och så.
Ja, även Daniel Rickardsson. Mm. Men han uttryckte ändå väldigt tydligt hur mycket han såg upp till Johan Olsson och hans försök att bryta sig ut som en liksom tvärtom strategi mot Northugs. Och sen poängterade det, synd att han är svensk bara.
Ja, ja.
Den lilla fotnoten.
Ja, nej, men det sånt gör ju att man blir liksom stolt över Johan Olsson.
Mm.
Och Johan Olsson är ju, som alla vet, han hade ju i alla fall ett tänk.
Ja.
Klart och tydligt innan varje lopp. Han visste precis hur han ville genomföra och hur han ville göra. Det, typ, ja, men det är ju som typ Gunde Svan och såna där stora namn. De har ju det. Mm. De har sin till detalj utstånd tänkta strategi och sen försöker de göra det liksom. Mm.
Men ja, det var ju, han gjorde ju heller ingen hemlighet av hur mycket han ville gloata när det väl lyckades. Det var ju det här loppet när han ryckte ifrån Hellner och sen stannade innan mållinjen och väntade in honom och sen klev över bara med, när Hellner närmade sig demonstrativt. Det här blev ju en rätt så stor grej sen i
ja, vi har ju
överallt.
Vi kan väl kanske lyssna till en svensk reaktion.
För min del så går han ju över gränsen när han gör en stoppsladd och liksom innan mållinjen väntar in de andra konkurrenterna. Jag tycker inte att det är snyggt. Vi sa under den här avslutande sträckan att han är en varg som är ute och med sina får, men han har ju också en annan sida här. Här är han ju en gris.
Det här blev ju en ganska berömd konflikt sen ja, mellan Jonas Karlsson och Norge.
Ja, två profilstarka, framförallt Petter Northug liksom, ja. Men Jonas Karlsson, han var väl ganska rejält hatad i Norge överlag.
Ja, men det här liksom grisuttalandet blev ju, det blev rätt stort när det begav sig.
Ja, och det, är ju, det finns ju, när det har varit det allra största, jag menar, det är ju ingen hemlighet att Norge älskar och hata på Sverige och vice versa, och det är ju liksom alltid, i princip alltid med glimten i ögat. Vi har ju här på Sportbladet våran alldeles egna Lasse Anrell som också har kastat en del brandfacklor mot Norge och Petter Northug, som inför mästerskapet han, eller var det efter ett mästerskap, han kallade honom nolltugg. Mm. Och det blev liksom jordens Norgebråk där också.
Ja.
Men oavsett så är ju ändå Petter Northug, jag vet inte, han, det känns som han skulle kunna vara lika stor i Sverige som han är i Norge på något sätt. Inte förstås uppmärksamhet och pengar och sådär, men liksom respekten man har för vad han har gjort är ju ändå monumental, även här.
Ja, och jag tror att utan honom hade nog inte, alltså svensk skidåkning varit lika stor som den är nu heller. I och med Nej. Att han har varit så pass framträdande i att lyfta hela sporten, ja, eller intresset för den under de senaste 10 åren. Så bara av förbifarten så har ju även hans medieutspel genererat ganska mycket positivt.
Bara den här detaljen som att Emil Jönsson alltid har haft en bild av Petter Northug uppsatt i garaget för att liksom motivera honom att träna hårdare är ju fantastisk.
Ja.
Och det var väl någonting där att Northug hade lovat att lägga av om han skulle hamna efter Emil Jönsson i sprinten vid OS i Sochi. Nu lyckades ju Emil Jönsson komma trea i den här, den kanske mest parodiska sprintfinal som världen har sett.
Mm.
Det Marcus Hellner borde ha vunnit sitt andra raka mästerskapsguld i sprint, vilket han inte gjorde då. Han åkte in i någon ryss, om ni minns.
Ja.
Men där lyckades ju Emil Jönsson stappla sig i mål som trea. Jag tror att Northug var typ 10 i det loppet. Han la inte av då, trots att han lovade. Men det var väl alla typ glada för. Mm. Att han fortsatte berika våra liv några år till.
Ja, men det har ju synts idag också efter beskedet här hur, ja, men mycket folk kommer att sakna honom. Så gott som varenda, var jag på väg att säga. Men väldigt många skidåkare har ju lagt upp bilder tillsammans med Northug och diverse uttalanden. Stina Nilsson skrev då: tack för att du väckte en dröm hos mig. En dröm om att bli lika bra som du. Johannes Hösflott Kläbo skrev om sin största förebild i skidspåret. Att det var en ära att åka tillsammans med dig. Vi har Pölsa Pettersson som han ju vann ett teamsprint med i OS i Vancouver. Niklas Dyrhaug. Ja, hur många som helst.
Min favorit är ju ändå Petuchov, ja, den gamla ryssen, som skriver sin hyllning här, som faktiskt skriver på engelska på Instagram.
Oh,
bara
det
en
väl,
sån sak.
Ja.
Fint. Han har lagt ut bilder, typ 5 bilder på sig själv tillsammans med Petter. Vilket ändå är väldigt fint. Petter, it's very hard to hear that your athlete career has ended. You are the hero of our time. You made the ski race interesting. You are an outstanding personality. Ryska brytningen är min tillägg.
Ja, jag gillar den.
Jag vet inte om Petter Sjöblom låter så här när han pratar.
Ja, jo, men det gör han. Ja.
Thank you for giving the opportunity to compete with you. I know you love Russia and you are loved here. Jag tycker den sista biten, vi vet att du älskar Ryssland och du älskar det här, det är ju alldeles fantastisk.
Ja.
Hur stor tror du sannolikheten är att han nu på ålderns höst blir övervärvad som någon sån här gammal legendar in i ryska landslaget?
Ja, han lär ju inte kunna slå sig in i ryska landslaget som förrättning, men han kanske kan ta över efter Helena Welbe när hon lägger av som rysk landslagschef.
Hon kommer nog aldrig lägga av.
Nej.
Nej, nej, i och för sig. Det är ganska tungt att slå sig in i ryska landslaget också nu för tiden faktiskt. Mm. Det är en viss konkurrens. Men jag vet inte hur mycket mer vi ska prata om den här Petter Northug-boken, men det finns ju några fler guldkorn där som jag, när vi ändå pratar om det, kan lika gärna lyfta fram i det här sammanhanget. När vi ändå pratar om Petter Northug.
Ja, det är väl på plats kan man säga.
Ja, men en väldigt fascinerande sak som jag läste, som jag undrar hur kostrådsexperter skulle ställa sig till, var när han var ute på sina liksom, så här mardrömspass och hade kört skidor eller sprungit i 3-4 timmar. Hans kosthållning då, beskriver han i boken här. Innan träningen, när han vaknat upp, så äter han 8 tjocka skivor bröd från någon form av limpa som jag vet inte om han har köpt eller hans mamma har gjort. Sen åker han ut och tränar i 3-4 timmar. När han kommer tillbaks, då drar han i sig 8 skivor tjockt bröd till. Då är vi uppe i 16 skivor tjockt bröd. Alltså jag tänker att det är någon jävla grovt mjukt eller kanske jätteljust mjukt. Men inte nog med det. För sen sover han ett par timmar för att liksom, då har ju kroppen försökt ta igen sig. Och då när han vaknar så äter han 8 skivor tjockt bröd till.
Så, ja, det är en jävla massa bröd. När han...
24 skivor tjockt, 24 tjocka brödskivor, ja, på en träningsdag. Jag vet inte riktigt. Det är ju värre än de här gamla hälsoråden som svenska folket fick av någon form av myndighet för ett antal år sedan. Om hur många brödskivor man skulle äta om dagen. Det var väl någonstans där kring 10 kanske, men 24, det är något i hästväg.
Ja, nej, det är lite som när Magnus Wislander var med i Mästarnas mästare för några säsonger sedan, så var det ju mycket snack där kring hans frukostvanor. För han åt ju typ form franska med Nutella på ungefär. Och de andra käkade gröt och diverse frön och saker.
Ja.
Alla såna här seriösa idrottare. Ja. Och så kom han där med sina Nutella-mackor. Nu är han visserligen handbollsspelare, men i alla fall.
Han är också pinsmal.
Ja.
Ja, ja. Mm. Jag menar, om man kunde så hade ju... Tänk att få inleda varje dag med så här 6 skivor Skogaholmslimpan. Med typ kaviar och ost.
Ja, ej spons Skogaholmslimpa här.
Verkligen ingen spons. Ja. Jag har inte köpt Skogaholmslimpa på 15 år just av anledning att det kan man inte sitta och äta.
Men nej, hur skulle det se ut?
Men om Petter Northug äter 24 brödskivor om dagen, det har ju ändå gått rätt bra för honom.
Ja. Ja, nej, så kanske ska testa.
Nya framgångsreceptet. 24 skivor bröd.
Ja, lite svårt att se hur min kropp skulle reagera på 24 skivor bröd. Ja. Det är rätt mycket alltså.
Ja, han borde bli ganska gasig till slut.
Ja.
Alltså, och dessutom sen på kvällen så åt han ju liksom en arméranson av vanlig mat också.
Ja.
Som hans mamma gjorde. Liksom gammal klassisk norsk husmanskost.
Mm.
Vad det nu är de äter för sjukt jävla kött... bollar eller vad fan de...
Köttbollar.
Jag vet.
Ja, men... Du tänker att köttbullar heter köttbollar i Norge.
Ja, men de har några bizarra bollar de äter bland annat.
Ja. Ja. Ja, jag vet inte riktigt.
Som runda järpar typ.
Ja. Runda hjälpar. Ja, ja, som stora köttbullar då, eller? Ja. Du har en livlig fantasi, du.
Men jag har ju norskar i släkten. Jag har ju direkt input på det.
Ja, ja, du får fråga till nästa gång.
Det är för bizarra runda hjärpar ni äter i Norge.
Ja. Ja, galet.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, något annat från boken som du anmärkte på som du vill dela med dig av poddlyssnarna?
Nej, jag tror väl att vi kanske har tagit upp det mesta här. Jag känner lite så här, det jag tänkte på med den här boken var ju så här, varför skriver han den nu och inte när han väl har slutat? Men nu blev det ju ungefär som att den kom ut när han la av. Men jag kan ändå inte låta bli att tänka om det fanns någon liten lömsk plan med det här. Nej, visste han om det här redan?
Ja, fast verkligen inte. Då hade de ju kunnat marknadsföra den på något helt annat sätt.
Ja. Jo, precis. Det är ju det som talar emot. Men den kom liksom väldigt lägligt, fast ändå inte.
Du tänker att när han kände att det började barka åt helvete, jag kan lika gärna riva av det här beslutet innan julhandeln har liksom tagit slut.
Ja, men lite så kanske. Nej, men jag vet inte. Jag tyckte det var lite konstigt att ge ut den här boken nu när det ändå var så pass kort tid kvar av karriären. Oavsett om det slutade som det nu gjorde, så hade man ju förstått att snart kommer han väl att lägga av. Mm. Man tycker ju att han kanske hade kunnat vänta lite och knyta upp säcken på ett lite bättre sätt. Mm. För det fanns mycket som var bra i den här boken, mycket som var intressant, men det blev ju lite som att, ja, okej. Okay. Det fanns inte riktigt någon slutpunkt i den. Eller hur känner du?
Jo, ja, men verkligen. För att den tog ju slut mitt i en karriär.
Mm.
Lite grann. Uppenbarligen så har inte de senaste säsongerna eller sådär kommit in. Jag vet inte vilket mästerskap den... Vi behöver inte spoila för mycket. Mm. Sen är det inte så mycket spoilers. Allt handlar ju om hans ganska väl dokumenterade liv.
Mm.
Men det kändes ju lite grann som att det var, som du säger, det skulle kunna komma en del till.
Ja.
Del två som Zlatan har väl släppt in till Zlatan-boken. Där har han inte blivit så mycket liv om den. Jag tror det.
Ja, ja, den gått mig förbi lite grann.
Ja, och han har inte heller formellt avslutat sin karriär. Så han kanske väntar på en del tre eller något.
Ja,
men för er som känner att nu har vi liksom spoilat allt, så är det verkligen inte. Det finns fantastiska detaljer och grejer som inte är spoilade. Bland annat om Snåsamannen. Denna, vad kallar man det? Hellbrägda görare är ett väldigt lustigt ord. Men han var en sån.
Ja.
Och här, den passagen gav mig stort nöje att läsa.
Ja, jo, men det var...
Så att, det var... Det finns massor med guldkorn och, och bara... Att läsa alla hans tankar och hur han tänkte när han tränade och hur han liksom visualiserade sig motståndarna och det här personliga agget han hade mot andra åkare, typ så här Axel Teichmann och liksom hur han och de här rivaliteterna han hade med andra norska åkare i sin ungdom. Det finns så mycket intressant där, så att glöm begagnade kläder. Det här borde ju vara årets julklapp.
Vad oväntat det hade varit om de hade gått ut med Petter Northugs självbiografi som årets julklapp.
Ja, det hade varit lite konstigt.
Ja, ja, men vi kan väl knyta ihop Northugsäcken då lite för den här gången. Vi hoppas att vi kommer få anledning att återkomma till honom, och det kommer vi väl säkert att få göra på något sätt ändå. Men jag tänker bara så här, vem ska ta över stafettpinnen som skidvärldens mest rubrikmakare nu om han försvinner? Har du någon aspirant?
Ja, alltså nej, Nej, men alltså seriöst, det är sådana stora skor att fylla att det är ju nästan helt galet.
Mm.
Och det, jag menar, i star quality så finns det ju ingen i liksom i själva det här på att vara bra och åka skidor finns det ju förstås en del. Som Kläbo och Bolsjunov och kanske några andra ryssar och kanske om vi kollar på herrsidan då framförallt just nu. På damsidan vet vi att vi har asmycket bra svenskor. Sen vet man inte hur mycket skandal. Det behövs ju den här skandalsidan också. Mm. För att det ska liksom finnas en edge.
Ja. Ja, nej, men det är väl lite, det är lite svårt att se vem det skulle vara. Jag väljer att tro att det kommer att vara en ryss som kliver in här. Tyvärr kommer vi ju aldrig få veta om det eftersom de inte behärskar ett språk som vi andra behärskar.
Han inte pratar språket särskilt bra.
Nej, så vi får helt enkelt slipa på vår ryska och kolla vad som händer.
Ja.
Ja, men vi ska väl vända blicken lite mot vad som har hänt sen sist också i skidspåren. Och bara lite kort tycker jag, för det har ju varit fullständigt jävla helvete.
Ja, ett stort jävla mörker.
Ja, jag känner lite att vi skulle kunna bara nöja oss så och gå vidare. Men du är lite av en annan åsikt, eller?
Ja, jag fick ju några meddelanden från dig i helgen att ska vi inte bara, vi kan väl bara strunta i och prata om helgen som gick överhuvudtaget. Och jag anade ju direkt att det fanns en baktanke med detta.
Ja, det fanns det inte.
Nej, men, det fanns det inte. Nej. Men jag, den svenska stora floppmannen i helgen var ju ändå en kille vid namn Jens Burman.
Ja, det vet jag inte riktigt om jag håller med om. Det var väl ganska allmän flopp från, ja, de flesta håll.
Fast tappar man 1,20 på en stafettsträcka så det, alltså det är ju så långt, det är så mycket tid att, alltså jag har aldrig hört talas om det. Nej,
fast det var ju
galet.
Det var ju inte Jens fel, det var ju vallarnas fel.
Ja, men ändå 1,20 i en stafett. Alltså en stafett är ju rättvis till den grad att alla startar samtidigt, alla har samma förutsättningar, samma väder, vi ska ta oss från den här punkten till den punkten och vi börjar samtidigt. Sen är det ju förstås vallningen som kan vara avgörande. Men 1,20 har jag aldrig, alltså det är så sjukt.
Ja, jo, det är ju mycket. Men
på en mil.
Ja, men det jag vill rikta fokus till,
ja,
är ju att det, ja, dels så det måste ju ha varit någon slags, de har förlagt lagfesten, årets julbord, dagen innan den här stafetten. Och sen, ja, vaknat upp och bara, åh, vad fan, vi kör lite superlimboskidorna bara.
Ja.
Så det funkar säkert. Och sen gick det inte så bra.
Nej. Det såg ut som att de hade tagit liksom pappa Rudolfs vallarecept.
Ja. Var det marmelad och
smör och sirap och, ja, allt vi har för en jävla här. Mjöl,
ja,
va?
Ja, och det var nog en del vetemjöl inblandat där. Men det jag inte kan förstå är ju att, för det såg ju ganska dåligt ut på damstafetten.
Ja, ja. Man Evelina såg Zetlin trappade i 37 sekunder på sin, vilket faktiskt rent proportionerligt så är 37 sekunder, nej, det är inte lika mycket för de herrarna åkte bara 7,5 kilometer. Mm. Så 37 är ju faktiskt ännu mer.
Nej,
vänta. Vad fan säger
du? Det är mindre.
Nu blir det stillestånd i hjärnan. Nu känner jag mig lika säker på min sak som svenska vallateamet i helgen. Ja. den typen av känsla för vad jag håller på med,
ja,
jag just nu.
Men det är ju i alla fall så att när det nu var vallafiasko på damsidan, ja, även, det var ju inte riktigt lika uttalat för de sa inte så mycket om det. Men det var ju tydligt att det inte gick så snabbt för varken Zetlin eller Kalla.
Ja.
För det är ju värst på de klassiska sträckorna såklart.
Ja, men precis. Och, ja, man, ja. Mm.
Ja, nej, men hur är det då möjligt att man inte ser över det på ett bättre sätt tills herrloppet?
Nej.
De kan väl för fan byta valla?
Ja.
Alltså, när den visar sig vara så här kass.
Så kommer den här vallachefen, eller om man bara var någon i vallalaget, Niemi heter han. ut och höll någon liten pressträff, eller han pratade i alla fall med våran kollega Kristoffer Bergström och berättade att nej, men vi hade lite för hård struktur i vallan i fästet, så att det liksom bet för hårt och det blev, ja, det var inte bra helt enkelt. Och precis som du säger, men tog ni ingen lärdom av vad som hände för 2 timmar tidigare bara? Det är ju helt jävla galet hur man kan se vad man har gjort, rimligtvis kunna se vad man har gjort fel. Och sen ändrar man inte så att det blir tillräckligt bra till herrarna. Det är så sjukt så att jag kan inte greppa hur det kan få vara möjligt och tillåtet. Och då ska vi veta att svenska vallateamet är ju ändå ett av de mer resursstarka i världscupcirkusen.
Ja, de har ju lite mer resurser än Andorras vallateam, antar
jag. Rimligtvis. Och jag förstår inte hur, alltså det kan ju vara så, jag vet inte om det är så att om USA vallar bort sig, eller om Kanada vallar bort sig, eller om Tyskland vallar bort sig, är det så att vi inte märker det för att vi inte liksom alltså att vi inte har fokus på det, så att vi inte vet när det händer. Men jag tycker, min känsla är att Sverige vallar ju bort sig oftare än andra stornationer.
Ja, det kanske är något sånt, för Norge vallar ju bort sig ibland.
Ja, och det är ju ganska tydligt. Det är ju väldigt tydligt.
Ja, jag vet inte om man inte riktigt tänker på det lika ofta med de andra länderna, för det måste ju hända där också.
Ja, men någonstans så undrar jag, hade skidåkning varit en liksom sport som fotboll eller ishockey? Alltså varför har inte någon fått sparken?
Ja,
folk hade ju inte tillåtits vara så här dåliga på sitt jobb och få fortsätta bara. Ja, men det var som killen sa i intervjun bara. Ja, men nästa vecka är det nya förutsättningar och då tar vi nya tag typ så va.
Mm.
Det är liksom så här noll ansvarstagande på något vis.
Ja, men jag har lite svårt att förstå det här med hur det kan bli så fruktansvärt dåligt, för man måste väl märka det på någon slags inåkning.
Ja.
Så extremt mycket kan väl inte förhållandena ändras på en timme.
Nej, men och det här var ju liksom någon form av svixbull blåföre. Det var ju typ 2 minus.
Mm.
Jag hade ju kunnat valla att det alltså, jävla pangbett och superglid, eller vad det kallas, deviser.
Ja. Ja, ni kan skicka era offerter, eller ni kan höra av er, så skickar Viktor offerter här.
Jag vallade mina egna skidor till Vasaloppet förra året. De var fan top notch.
Ja, det var inte mina.
Top notch. Så att ja, det verkar som att vallateamet, det här kanske, tänk om de tar det som en utmaning och uppmaning. Stenqvist kommer valla Kalles skidor i Liberec eller någonstans.
Ja, det lär ju inte bli värre än Hans Olsson och Maria PH vallade Emil Jönssons skidor i alla fall.
Det var också Vasaloppet. Tänk om Emil hade haft Stenqvist vallade skidor.
Nej, det var väl inte Vasaloppet. Nej, var väl någon världscupsprint eller något sånt.
Ja, det var ett riktigt lopp.
Ja, det var ett riktigt lopp.
Som att Vasaloppet inte är
ja. Ja, nej, det var ett starkt uttalande. Ja. Det tar vi tillbaka.
Ja, förlåt Vasaloppet. Ja. Nej, alltså jag fattar inte. Det var också någon åkare som fick förklara det, att man märker liksom inte riktigt när man är ute och testar skidorna. För man kan ju inte jämföra sig med någon annan. Men lite måste man ju märka. Det är det där ni gör varje dag. Jag märker ju om jag från ena dagen till den andra känner att skidorna glider sämre. Och visst, jag förstår att det är en annan nivå där. Att det liksom är att vi är nere på decimaler av glid och fästnivåer. Liksom.
Mm.
Det är inte som att jag är ute och liksom svansar 3 varv runt någon kilometer länge och tycker att ja, fan, det gled lite dåligt.
Mm.
Utan det här är ju på en annan nivå, uppenbarligen.
Mm.
Men de här tjommarna åker ju på de här skidorna varje dag.
Ja.
De vet ju vad som är ett bra glid på sina
skidor. Ja, de måste ju uppenbarligen också vara lite mer decimalkänsliga.
Ja.
Och känna av sånt.
Och märker man inte det, då har man ju totalt misslyckats med sitt egen känsla också någonstans.
Mm.
Så mycket ansvar ligger ju på Jens Burman i det här.
Ja, nej, det får stå för dig.
Ja. Det gör det.
Men jag tycker väl att vi kan sammanfatta det här med avgå alla,
ja.
Utom Jens Burman då. Det var inte hans fel. Men ja.
Nya friska tag.
Mm. Nya friska tag. En annan sak som vi måste nämna med helgen,
ja.
Det är ju det som är det största, eller det mest bestående minnet från den här helgen. Det är ju såklart Dennis Spitzovs kaskadspya i spåret.
Det var inte bara en.
Nej, det var ju två.
Minst två kaskadspyor om vi har förstått saken rätt. Nej, det är ju påfallande äckligt.
Ja, såg du den live? Alltså exakt när det hände?
Nej. Jag fick bara höra om det.
Ja, nej, det gjorde jag. Eller, det var väl en repris förmodligen. Men
ja. Jag har ju sett bilden efteråt, det ser, ja. Men när du så satt där, satte du liksom flingorna i halsen?
Nej, alltså jag satt på jobbet och liksom jobbade med lite annat, men kollade på skidorna, och så sen helt plötsligt kommer den här explosionen. Så jag vet inte, jag bara, men vad, jag utbrast i kraftuttryck. Han kräks. Och folk var lite bara, vadå? Men det var extremt starkt.
Lyckades du skaka liv i sportredaktionen på Aftonbladet?
Jag vill känna att jag gjorde det. Jag skrek om briljant TV. Plocka ut så snabbt som möjligt.
Ja, det är bra.
Sen var det något med rättigheter och sånt här, så vi var tvungna att vänta. Men ja, det var starka bilder. Men det jag undrar är lite, för det är så här, det gick ju rätt bra för Dennis Spitzov ändå. Han blev ju åtta i det här loppet.
Han som nu har blivit Spitzov med hela skidan.
Ja.
Eller ja, kanske bara funkar i Sverige, så är hela skidsverige.
Ja, åtminstone där.
Ja.
Nej, men han var ju nästan en minut före bästa svensk.
Det säger ju ingenting.
Nej.
men han blev åtta, vilket ändå är ganska bra.
Ja, Viktor Thorn var 18, tror jag, som bästa svensk. Men sen efter loppet så var det Kalle Halvarsson som uttalade sig om den här spyan, att det är sånt som händer, men ingen har fångat mig på bild när jag gör det. Det kan vara lite så här för mycket energidryck som man måste ha upp, typ.
Ja, men på Kalle lät det ju, alltså jag har inte riktigt rätt tolkat hans uttalande, eller jag vet inte om jag gjort det, för att på honom lät det som att det hände lite hela tiden.
Ja.
Alltså, och sen fattar inte jag om han menar att det hände med Spitzov hela tiden, eller om det hände alla typ hela tiden.
Han måste ju mena att det hände med alla hela tiden. Det kan ju inte vara som att Spitzov åker runt som någon form av veritabel spymaskin.
Tandkrämstub. Nej, spymaskin är också ett bra ord.
Ja, men jag måste ändå ifrågasätta det här lite grann. För alltså, så himla vanligt kan det inte vara.
Ja, fast jag vet, alltså, när man har varit ute på, nu ska gudarna veta att man inte är ute och tar ut sig själv som en toppidrottare dagarna i ända. Men man gör det ju ibland. Mm. Speciellt om man tränar inför en Vasalopp eller en Vätternrunda och sådär, som vi har gjort ett par gånger. Och då när man är i den här kräksfasen av träningen, vilket händer ytterst två gånger men ibland, och då är det just äckelsmaken av energidryck.
Mm.
Jag kan verkligen förstå att man spyr upp energidryck.
Ja, absolut. Det värsta jag vet i hela världen är ju sån här vidrig energigel.
Ja.
Det får ju mig att vilja kräkas.
Bara tanken.
Ja. Och har varit nära att kräkas av det. Men, alltså jag menar, det här som Kalle säger, att det händer lite hela tiden, är inte det lite mer typ så här, någon form av vad ska man säga, mer av en spotta ut det halvkräks situation? Att man så bara får upp det lite grann, så här, det som är i munnen. Det här som hände med Spitzov, det var ju...
Ja, fast det var inte som att han var liksom, att han hade ätit en dålig brie.
En dålig brie?
En dålig briost. Och sen, du vet, eller som att han har blivit matförgiftad. Ja. När det liksom verkligen bara, allt kommer ut från alla håll.
Ja, det här...
Det var ju inte en spy som den du ser på tunnelbaneperrongen vid Gullmarsplan klockan 03:40 en söndag morgon.
Du menar att det inte var så?
Och så jag vet inte hur graphic vi ska vara, men det var inte den typen av liksom rödvin och McDonalds aktiga svia.
Alltså den var ändå rätt brutal.
Ja, fast det såg ju rätt vätskebaserat ut.
Ja, absolut, men det var rätt mycket. Det var inte bara lite sportdryck som kom upp.
Nej.
I sådana fall där han har tagit liksom en rejäl flaska sportdryck.
Ja, vilken bizarr diskussion det här blev för övrigt. Men ja, jag kan ju tro som Kalle säger att det här händer titt som tätt ändå. Och de som ändå gör det här hela dagarna och ser det här hela dagarna och liksom på träning och tävling, de kommer ju, för de kanske inte är alls ovanligt.
Fast alltså jag tycker ändå att det borde ha fångats på film lite oftare i sådana fall. Ja, men det kan ju knappast,
det kanske bara är mer smakfulla bildproducenter i vanliga fall.
Men hallå, med tanke på hur stor grej det här blev ändå, det här var ju allt alla pratade om, så i sådana fall borde man ju ha förstått det lite tidigare också.
Det vilken finns, viral succé det skulle kunna bli.
Ja, Spitzer själv la ju upp en bild, eller om han hade tagit någon annans bild, när de har täckt den här spyan med en regnbåge som kommer ut ur munnen. Ja. Det tyckte jag var rätt roligt.
Ja, det var.
Men den har ju spridits en del av fler än oss, den här spyan.
Spridits en del av mer än oss. Ja. Är vi klara med spysnacket nu, eller hur?
Ja, vi kanske. Vi ska? Nej, men jag vet inte om vi ska uppmana någon. Ta det lugnt där ute.
Du vill ju ändå se mer spya i tema.
Ja, jo, men jag är på tv, men ni som kanske inte syns på tv, om ni, ja, ta det lugnt med sportdrycken. Jag vet inte vad jag vill säga.
Ja, men fin uppmaning.
Ja, ja, vi måste ju också, innan vi avslutar den här podden, ta upp en ganska så aktuell händelse. Vi har lite påat den i tidigare avsnitt.
Ja.
För det är ju så att Charlotte Kalla har ju nu gjort debut i radio, eller SRs julkalender, Tonje i Glimmerdalen.
Ja.
Och nu har det gått så pass många avsnitt att även Charlotte Kallas karaktär, Lotta, har fått vara med. Mm. Hon verkar inte ha någon superstor roll, för det dröjde ändå till avsnitt 9, om jag inte har missat något helt, innan hon dök upp. Men jag tycker att vi måste lyssna lite på hur det lät då när Charlotte Kalla debuterade.
Vill du ha en kram? Du är inte förkyld då? Det är tävling till helgen. Jag vill inte bli sjuk.
Frisk som en fisk.
Jag har saknat dig.
Och stark. Vilken vamsig kram. Vad gör du här?
Jag och Peter fixar lite. Titta till Boris och så.
Peter? Kul. Hallå Peter.
Han gömmer sig.
Okej. Vad gömmer han sig för?
För att han är kär. I dig.
Varför är han kär i mig? I Gunvalls hus? Jag är ju här ute.
Mm. Nej, men det är ju... Det här är ju bra. Ska vi recensera det här nu?
Ja, det är ju precis bra det vi ska göra.
Jag tyckte ändå att det var över förväntan. Det är klart. Men det är också med tanke på att... Det var länge sedan jag lyssnade på radioteater innan detta. När jag var liten så lyssnade vi på julkalendern i radio hela tiden.
Mm.
Varje liksom morgon. Och sen sprang man in, för jag för mig att typ så här, radiokalendern var klockan 7 och kvart över 7 var tv-kalendern. Så kanske jag fortfarande är.
Mm. Jag får déjà vu upplevelse här, för precis det här sa du i typ förra podden.
Nej.
Jo.
Ja, ah, inte vet jag.
Mm.
Jag tror du bara hittar på det här.
Ja.
Sunt samma.
Ni får lyssna tillbaka och kolla om vem det är som har rätt. Men jag känner
minnesgoda
att
lyssnare får meddela oss på skidsnacket@aftonbladet.se hur det ligger till. Men radioteater kan ju upplevas som lite krystat. Och det här passar ju Charlotte Kalla in perfekt. Hela hennes skådespelargärning kan ju uppfattas som lite krystad.
Mm.
Så där kommer det till sin rätta.
Mm.
I detta element. Med lite så här ljudeffekter och nu drar jag iväg på skidorna. Och, ja, och hon hade ju ändå nära till sin karaktär kan man säga, som är skidåkar-esset Lotta.
Ja, faster till den här huvudpersonen Tonje. Mm. Ja, alltså hon har ju fått en, hon har ju blivit typecastad här. Ja, det kan man väl säga.
Ja, jo, det får man väl säga då.
Ja. Men jag vet inte, jag tyckte inte riktigt att hon gick igenom eten här.
Okej. Okay.
Men nu när du säger det här med att hon, att det är så man ska vara i radioteater. Du har ju uppenbarligen lite mer erfarenhet, ja, av att lyssna på radioteater,
absolut,
än vad jag har. Så kanske jag kanske får lyssna om.
Ja, men jag,
partiet.
Du meddelar att hon hade gjort äntligen debut. Jag, hade du förresten lyssnat på de första 8 avsnitten innan du äntligen fick uppleva Charlotte, eller hur?
Ja, men jag hade kanske inte alla 8, men i alla fall en 5.
Okay, ja.
Innan jag bara satt och väntade, vart fan är Charlotte?
Ja.
Och sen såg jag lite infotexten om avsnitt 9, att hon skulle dyka upp den.
Det var det dags.
Ja.
Nej, men och jag lyssnade av bara farten på ett par avsnitt till. Och det är ju rätt så här halvstyltigt,
mm,
med radioteater. Det kan låta lite så här överdramatiserat eller konstlat.
Ja.
Så att jag, med tanke på att hon gjorde det här jämfört med professionella skådespelare, så jag skulle ge Charlottes insats 3 äpplen.
3 äpplen, ja.
3 ganska väl polerade äpplen.
Mm. Nej, jag kan inte ge mer än 2 äpplen för den här. Jag är lite besviken, för jag hade lite högre förhoppningar efter den här Hello-videon. Men ja, det kanske är så att Charlotte gör sig bättre som en tv-skådespelare.
Men är det liksom 3 eller 2 äpplen med någon liten mask, gammalt maskhål, eller är det 2 gamla trötta äpplen som har legat i fruktskålen alldeles för lång tid, eller är det 2 liksom nyköpta äpplen?
Ett av äpplena har lite så här som att man har tappat det men lagt tillbaka det och ignorerat att man har det, så att det börjar få en lite så här, en liten rodnad, en liten begynnelse till brun fläck på det.
Okej, okay, ja. Mm. Ja, det är inte alls väl polerade äpplen.
För er som inte minns det här eller har varit med oss så länge, så betygsskalan med äpplen, den kommer ju från Charlotte Kalla själv, som ja, en gång fick betygsätta sig i något sammanhang och gav sig då äpplen.
Ja. Detta har vi anammat förstås.
Ja, och vi ligger ju under Aftonbladet här som sysslar med plus, men vi kommer ändå fortsätta med våran äppelskala.
Vi är lite rogue på det viset, bryter ja, oss ut från. Mm. Mm. Ja. Ja, herregud, men jag uppmanar alla att lyssna på denna kalender i alla fall. Det är ju bara ett par veckor kvar. Mm. Sen är det jul, ja, hör och häpna. Och Tour de Ski och allt vad det innebär. Så att herregud vad mycket roligt som väntar framför oss.
Ja.
Trots
ja,
att vi inte har någon Petter Northug.
Nej, men det har vi ändå inte haft.
Nej,
på sistone. Vi har ju bara gillat att ta upp honom ändå.
Ja.
Men ja, vi får väl då säga tack för den här veckan. Så hörs vi igen ja, nästa vecka helt enkelt.
Och kom ihåg att söka upp oss i alla möjliga sociala medier. Bland annat så får ni inte missa vårat Anders Blomqvist och Jakob Hårdbingo, som har lagts ut på Facebook och snart och på Instagram, som vi snart kommer att få lov att trycka ut igen i alla sociala kanaler. För när vi väl la ut det under helgens tävlingar som var, så till våran besvikelse så var det ju inte Hård och Blomman som faktiskt kommenterade.
Nej, det var någon slags vikarie där, Mattias Fredriksson och någon till tjomme.
Ja.
Men ja, det kommer ju fler chanser.
Ja.
Och
då finns bingobrickan att ladda hem, och ni kommer förstå vad det är när ni ser den.
Ja.
Men vi kommer att kasta ut den i Facebook, Instagram, Twitter, där vi heter Skitsnack.
Ja, och så kan ni mejla oss på skitsnack@aftonbladet.se. Ni får hemskt gärna gå in på iTunes och ge oss en liten fin recension om ni lyssnar, om ni gillar det ni har lyssnat på. Vilket vi antar om ni har kommit så här långt.
Ja, en timme in.
Annars borde ni ha avbrutit för länge sedan.
Ja, sök hjälp för fan.
Ja.
Ja, förlåt.
Ja, och tipsa gärna era vänner och bekanta om den här fantastiska podden som ni har genomlidit ännu en timme av.
Ja.
Så hörs vi helt enkelt igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!